26 maj, känner jag varmt välkomna till Bollklubben. Vi startar lite senare idag, vissa trafikproblem för två av oss på väg hem från Göteborg och gårdagens allsvenska fotboll. Det har hänt grejer under dagen, det finns saker att prata om. John, Nordin, Sia, kul att se.
Välkommen hit, samma.
Ja, tack så mycket, kul att vara här.
Fint folk i sent. Ja. Kul att du är här, Axel. Ja.
vi har haft en härlig dag på vägarna, Nordin, får man konstatera.
Kan man säga.
Nåja, det har hänt mycket, jag har full koll på. Malmö FF har sparkat sin tränare Miguel Angel Ramirez. 9 matcher in i Allsvenskan. Tankar?
Att det var logiskt. Trenden var alldeles för dålig. Släppte till för mycket chanser, för mycket mål. En sån där resultatrad är inte tillräckligt bra i MFF. Och jag trodde inte de skulle göra det på grund av att de precis har tagit in honom. Men jag tycker att det visar på en handlingskraft som jag ändå kan respektera. Att man ger sig själv chansen att vända på säsongen innan det är för sent.
Jag tycker det är ett ytterligare kvitto på hur dåligt Malmö har rekryterat. För att det är ju också en, alltså man kan ju inte bara räkna in spelare i rekryteringen, utan det är också tränare som räknas in i det här. Och någonstans att sparka en spelare som är underpresterad, det är ganska svårt, för han ska du sälja och det är inte klubbar som kommer komma in, och det kostar pengar och du har lagt massa pengar. Men en tränare kan du sparka, och så att, alltså där bara återigen, rekryteringarna har varit så fel för Malmö och slagit ut så dåligt, och det här kommer kosta Malmö pengar.
Vad tänkte du, Nordin, när du hörde att, eller när beskedet kom under eftermiddagen?
Ja, det var väntat var det ju. Någonstans, jag känner alltid när det sådana grejer dyker upp, när det är tränare framförallt, som jag blir bara trött på hur fel man kan rekrytera. För vi, ofta så pratar vi om av spelare hit och dit. För mig är tränare det absolut viktigaste i en fotbollsförening. Det är, många pratar om sportchef, absolut, han är med och rekryterar, men någonstans är det tränaren som utvecklar din dagliga verksamhet hela tiden. Det är den som har störst makt över det som händer ute på plan. Det är ju någonstans det som är hela grejen med en fotbollsförening. Det är, så jag är less egentligen, kan man säga.
Eller om man buntar ihop allt. Jag menar, vi pratade för en vecka sedan om att de har lagt nästan 150 miljoner bara i värvningskostnader, där utan att räkna in sign-on, lönekostnader och så. Nästan ingen spelare av dem som färgar av eller kanske är tongivande. Om vi räknar in också, sparka Henrik Rydström, ta in Anis Mravats, åka ur Europa med ett par rörfilar i rad, komma in till Allsvenskan, släppa in, 13-14 mål på
18.
Fyra.
Ja, nu har de 18 senaste. De 18 insläppta i år.
Det är liksom, det här är fortfarande Sveriges rikaste klubb. Det här är fortfarande stora, mäktiga Malmö, eller har varit fram tills nu. Och någonstans så tycker jag att det är lättare att driva fotbollsverksamhet när du har pengar. När du har pengar på banken, det är då du ska, i mitt tycke, dels kunna värva bra, lägga pengar på scouting och på att förbereda dig i hur du rekryterar en tränare. Mm. När allt går fel då har du gjort bort det ordentligt.
Men får jag bara säga, alltså där, vi kan absolut sitta och säga att Malmö har värvat fel spelare och lagt för mycket pengar på spelare som inte har slagit ut bra. Men om du kollar på Malmös trupp och de spelarna de har i den truppen, och så kollar du på den andra spanska tränaren som har kommit till Allsvenskan, och så kollar du på AIKs trupp jämfört med Malmös, och så kollar du på deras prestation mot Hammarby borta. Där är en tränare som har fått till det. Alltså jag menar, någonstans måste han också ta sitt ansvar i att det kan inte se ut som det har sett ut. Det är oacceptabelt med den truppen du har, oavsett om spelarna inte har fallit ut. Och det är ditt jobb att få spelarna att vara bra.
Eller så överskattar vi vissa av de här MFF-spelarna.
Vi har ju sett dem prestera på andra ställen. Det handlar ju om att få ut max
av vilka klubbar? Det är det jag menar. Jag är inte säker på att hela den här MFF-truppen är så bra, för att då hade det inte räckt med att en spelare försvinner och hela laget fallerar. Jag tror att vi behöver också se den här MFF-truppen för vad den är det senaste halvåret.
Otto Rosengren, Botheim, Taha Ali, Robin Olsen, vad ska jag säga, Bosanello,
Strygelar.
VSK. Bayern.
Nej, men du kan inte säga att Halle ska ju åka till VM.
Mjällby. Mjällby är dåligt.
Ja, men de har ju spelat bra i Malmö innan. De har ju bevisat att de kan det redan i Malmö.
Jag är inte så imponerad av Talis senaste år. Jag är inte så imponerad av MFF-spelarna senaste år. Och alla de du nämner och resultatraden den har tyder inte på att de med en annan tränare kommer höja MFF till höjden.
Ramirez kom in och sa att han ska fokusera på defensiven. Det var det viktiga, defensiven, för det har sett dåligt ut tidigare.
Och så har
vi de här otroliga målen. Det måste man ju säga som ett rejält misslyckande.
Jag tror att de har släppt in 18, IFK Göteborg 18. och ÖIS 22. Det är de tre botten. Alltså, du har släppt in tre mål mer än krisande lagen som har varit. Alltså tre mål mer än Halmstad.
Det är bara ÖIS som har färre.
ÖIS har 22, om inte jag minns fel.
Släppt in fler.
Ja, de har 22, IFK Göteborg 18, Malmö 18, Halmstad tror jag 15, yeah. Och så har VSK 17 tror jag insläppt, yeah. Om jag minns rätt i huvudet.
Och det var tränarens huvudfokus när han kliver in ändå. Alltså,
nej, det... bildminne på dig.
Där är jag stark. Alltså, just bildminne, där är jag bra. Men överlag det jag försöker säga, jag håller med där du säger Axel, men bara för att gå tillbaka till deras... jag är mer i JG's ringhörna idag, eller jag är i JG's ringhörna på grund av... Om vi kollar Bayern, om vi bara tar upp det. Jag, som jag har sagt många gånger förut och jag står fast vid det. Kim Hellberg är fortfarande bland den absolut bästa tränaren jag pratar med. Så här. Och då när vi kollar när han tar över Bayern. Det var ju spelare som inte ens var önskade. Vagic skulle få pengar för att lämna Hammarby. Teki var inte där. Marcus Karlsson var en habil högerback. Skoglund var i HTFF. Finns det? Pinas, ingen vill ha kvar honom i Hammarby. Alla de här spelarna vi pratar om nu har ju blivit topp i serien på sin position. Så tränare för mig, hur mycket man vrider och vänder på det, så är det tränaren för mig som kan, alltså han får ut, en bra tränare får maximalt ur spelare, samtidigt som han utvecklar spelare. Så någonstans, vad en sportchefen gör, så kan det vara, när du tar in en bra spelare, en tränare kan göra honom till skit ändå. Samtidigt som du tar in en dålig spelare, en bra tränare utvecklar den spelaren så den värmligen ändå blir okej. Okay. Så för mig är det, den rekryteringen, det där man ska vara noga med allt man gör självklart, men den rekryteringen måste man vara extremt extremt noga med när man värvar in, för det krävs ett par fel såna där och sen är...
Men det köper jag, och där tycker jag också Kim Hellberg, jag tror att många ger honom credden för det som Hammarby var i slutet, men det tog ett tag innan de hamnade där. Sen så tycker jag han överpresterade något enormt på grund av det du nämner, att han fick ut mycket mer av varenda enskild spelare, förbättrade varenda enskild spelare. Men nu börjar det bli ett tag och jag är inte så säker. Jag tittar bara på senaste startelvan. Dahlin, är det en toppmålvakt i Allsvenskan?
Jag tycker det.
Okay. Jag tycker också det. Jag tycker han har varit jättebra sedan han kom
Stryger.
In.
Men, har varit.
Alltså, okay. Men oavsett vad, alltså, det är återigen. Men, jag vet, men nu pratar vi om att nu när vi går igenom alla spelarna, då har ju du att Malmö har presterat jättedåligt. Så vårt senaste minne av de här spelarna är ju att de är jättedåliga. Det var som när Paul Pogba spelade i Manchester United. Okay. Alla skulle säga att Paul Pogba var jättedålig, men det var ju för att han inte spelade bra i Manchester United, ett lag som inte funkade.
Men samtidigt, det funkade ju inte med Rydström i slutet, det funkade med Mravac, så nu funkar det inte med
och det är därför jag menar att vissa av de här spelarna är i mitt tycke inte så bra som ni tycker, eftersom att de bevisligen inte presterar. Jag säger inte att de ska vinna guldet, men på en habil nivå. Jag tycker inte Kurtulus, för att han har varit i HBK, kan ses som en garanti för att MFF ska vara ett topplag. Jag ser inte heller att Ramirez är en bra tränare. Bevisligen så har det inte gått bra. Han kanske kommer göra bättre ifrån sig i framtiden, men jag tycker vi behöver sätta ett par frågetecken för den här truppen. För när jag läser upp elvan, Kurtulus, Rössler, John, Karabeljov, Skogmar, Lundberg, Rosengren, Haksabanovic, Botheim. Nej, om jag är Sirius, Hammarby, AIK, Djurgården och ser det där, noll rädsla.
Nej, men om vi vrider på det då. När du såg Sirius förra året, var det någon rädsla för någon av de spelarna?
Ja, alltså vissa av dem.
Vem? Säg en. Jag vill veta en.
Bjerkebo direkt.
Nej, han var jättedålig när han kom.
Bjerkebo såg du och jag i Värnamo mot AIK och sa, han är fan vass. I kuppen. För ett år sedan ungefär exakt. Där såg du att det fanns någonting i en spelare.
Ja, men finns någonting? Alltså, du menar på fullt allvar, om du hade sett Taha Ali i Värnamo för ett år sedan, hade du inte kunnat sitta och säga att det finns någonting?
Jo, men alltså, Bjerkebo har gjort fler poäng på en höst än vad Taha Ali har gjort på ett år.
Ja, men kanske för att han är en tränare så sätter honom i rätt sammanhang.
Men det är hur många tränare ska Taha Ali behöva för att
Vitinha
göra
Wolves fick inte spela. Nu ska han spela Champions League-final, en av världens bästa mittfältare. Ja, du måste sätta spelare i rätt sammanhang. Förra året...
Det är alltid någon annans fel.
Johanna fick inte spela i AIK. Han spelade, du skulle byta ut han efter 20 minuter. Nu kanske han blir allsvenskans dyraste försäljning någonsin. Du måste sätta spelare i rätt sammanhang, annars kommer du vara fortfarande dålig spelare.
Men Sirius sista halvår. Ska du säga till mig att det inte tydde på att det kunde vara ett topp 5-lag i allsvenskan? Mycket tydligare än vad MFF.
Absolut, jag säger inte att det inte är så. Men återigen, där jag försöker säga är, nummer ett, när Sirius började förra året, så var det under hela våren, när började de vinna? När det var 12-13 matcher kvar. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men innan där så är alla, oj, de här kanske kommer åka ur. Men helt plötsligt nu när vi kollar på varenda spelare, vi står och pratar om Lindberg och Hajer som att de är helt plötsligt en av allsvenskans bästa mittfält, vilket de har varit hittills. Men innan där var de jättekritiserade. Så det jag försöker säga är, dagliga verksamheten, där du håller på med varje dag ute på träning, det är det som gör bra fotbollsspelare. Det är inte så här, en match hit och dit. Att en spelare är bra. Liksom. Utan du ska utveckla dem varje dag.
Ja, och jag tycker det du säger stärker det jag säger om att ni överskattar MFF spelare för spelare.
Alltså, men du måste ju kolla på vad MFF var, alltså vad de här spelarna var innan de här tränarskiftena började ske också.
Men han har ju också en poäng. Det laget som vi har...
Ja, det är inte samma lag som... Det är inte, nu har ju Malmö jättemånga skador. De har hamnat i en situation som är väldigt dålig. Det här är ju inte...
En spelare blev skadad och hela laget fallerade.
Ja, fast efter det så har ju fler skador. Det här laget är ju inte, det är inte Malmös bästa lag. Om vi går igenom Malmös trupp så är ju inte det här bästa laget som sätter ut på pappret.
Fast det är ändå några nyförvärv som man har tagit in för att leverera den här säsongen. Karabellio till exempel.
Men om vi tar bort fyra av de bästa spelarna i Sirius, då kan jag också sitta och så kan jag visa Sirius lag och så kan jag säga så här: ska de här leda allsvenskan?
Du med kan så ta många tillbaka poäng? Varenda spelare i MFF förutom Pontus Jansson.
Nej, alltså, jag försöker inte i det här, jag vill bara förtydliga min åsikt där. Jag försöker inte skydda de som har värvat spelarna. Långt ifrån.
Men jag vill inte skydda spelarna heller.
Nej, det är inte det. Så. Men för mig är det fortfarande en... Så John tyckte jag tycker John sa också en bra grej i form av med Ribeiro och AIK. Mm. Det är inte, om du kollar på AIKs lag och så kollar på Malmös lag, vilket lag tar du på pappret?
Ja, då tar jag MFF, ja.
Det finns, och där ser du jättetydligt hur AIK vill spela. Jag ser inte att AIK är superbra, men jag ser jättetydligt att AIK vill spela den här typen av fotboll. Mm. När du kollar på Malmö, vad vill Malmö spela?
Ja, jag vet inte.
Mm. Jag har ingen aning heller.
Och alldeles oavsett så kan vi konstatera att den här tränarrekryteringen är ett enormt misstag eftersom han sparkas efter 9 matcher. Ja. Daniel Andersson sa tidigare här, det framkom ju när han anställde sig att man har koll på honom sedan 2022, den här långa processen och så vidare. Ska vi ta och lyssna lite på vad fotbollschef Daniel Andersson sa i december när Miguel Angel Ramirez anställdes?
Ja, men det har varit en lång och omfattande process kan man säga. Där man börjar väl med ett 50-tal namn som man dels har samlat på sig själv. Sen kommer det in ju massan av, när väl Henrik försvann så kommer det in en massa från alla. Och så samlar vi ihop dem, så sorterar vi bort. Sen har vi pratat med en 13-14 tränare tror jag, som vi har haft intervjuer med. Många duktiga kandidater, många duktiga tränare. Nu har vi sålat ner det till 6-7 som vi träffat igen. Fått lite olika uppdrag och saker att berätta för oss. Hur tankar och de leder MFF och hjälpa oss framåt. Sen har vi tagit ner till ytterligare 3 slutkandidater som vi träffat ytterligare en gång. Och sen till sist tar man lite referenser. Det gör man ju för sig hela vägen, men de slutliga referenserna på slutet där för att bestämma sig. Så det känns väldigt bra.
Hur länge har vi följt honom?
Men det är en tränare som jag har känt till innan. Och surerat lite grann i tidiga processer. Hans namn har varit uppe på tal då. Men, så att nu känns det bra att vi kunde ha med honom hela vägen.
Precis, han sa själv att han var här redan 2022. Eller inte här, men pratade lite med oss redan då. Mm. Vad gör att det inte blev någonting då, men att det passar bra nu?
Ja, men det var lite situationen då när vi... Det var framförallt med interimlösningen där. Vi pratade lite grann om det och sen Andreas och Åge tog över. Och då känner vi mer att Miguel är ett långsiktigt alternativ som vi bygger över tid. Som vi kan bygga något stort tillsammans med.
Daniel Andersson där i december. Alltså. Jag fattar att det inte finns några garantier i fotbollsvärlden. Jag fattar att det kan gå åt skogen. Men när man hör den här beskrivningen av den här enormt långa processen när man var tydlig med att det måste bli rätt. Det spelar ingen roll att det tar längre tid för det måste bli rätt. Och man hör de här många tränarna som har kokats ner i olika steg och så vidare och hur nöjda man är. Och sen så ryker han efter 9 matcher och har släppt in så fruktansvärt mycket mål när det första prioriteten var att hålla tätt defensivt.
Vet du vad som
det
är bra?
Säga, det är ett monumentalt misslyckande för klubben. Ja,
innan vi lyssnar på gubbarna, vet du vad som är bra? Listan är klar. Vi har gått i nästa namn så har du 40 stycken. Det är bara att fortsätta.
Nej, alltså grejen är så här. Som du säger, det kan slå ut fel i fotboll. Och jag tror att det här var ju det sista Malmö ville göra. Och det är det jag kommer tillbaka på, det vi pratade om innan. Det såg bara för dåligt ut. Alltså det fanns inte ens någon liten... Alltså, nu ska vi också tänka på att Malmö har åkt upp och vunnit 2 matcher i Stockholm som de inte förtjänar att vinna. Mm. Ta bort de 6 poängen. Vad sitter Malmö då? Alltså, det har ju sett fruktansvärt dåligt ut. Hade de ändå visat någon form av tendens, tror jag att Malmö hade inte velat göra det. De vet ju att de har, den här intervjun vet de ju, okej, det här kommer vi få tugga. Vi kommer få äta ynligare en rekrytering som inte funkar. Vi kommer behöva hämta en ny, det är jobbigt. Men det såg bara för dåligt ut.
Hur kan det bli så här?
Ja, hur kan det bli så här? Det är väl... återigen, jag tycks, som jag sa innan, jag är för stort fan av Allsvenskan för jag ska sitta här och gotta mig i att klubba gör fel. Men det är sorgligt bara egentligen hur det, att du har koll på en tränare från 2022 som uppenbarligen är helt usel.
Det som jag känner är att alltså, det här, alltså, när han går ut och säger det han säger. Sett till pressen som var på dem, sett till hur dåligt den allsvenska säsongen slutades, sett till hur dåligt det var i Europa, så känner jag, vad skulle han ha sagt? Jag hade, om jag hade varit i hans roll, så hade jag gått ut och också sagt, vi har liksom gjort, det har varit omfattande, vi har träffat många, vi har gjort jobbet, för att fansen undrar, vem är det här? Han har 18 klubbar på CV:t, han har bytt ganska många, har varit runt hela världen, men aldrig liksom... Senaste framgången var extremt länge sedan i Independiente del Valle. Liksom. Så jag förstår att han säger som han säger. Mitt problem då är, då behöver han få mer tid. Men resultaten gav honom inte den tiden. Och jag är lite förvånad över att han får sparken för att det är så kort tid. Men som vi alla har konstaterat, det var alldeles för dåligt. Trenden var för en vecka sedan en av de sämsta som vi har sett i hela Allsvenskan, så mycket som du släpper till. Och där kommer vi ner. Jag tror att det tydliga här för mig blir att det har hänt någonting på ledningsnivå och i hierarkierna. Och jag tror då vdn då, Zlatko...
Ordförande.
Ja, Zlatko Richter där har liksom gått ner och satt ner foten. Det kommer komma in en ny sportchef. Det kommer bli hans val. Och det här är för mig ett sätt att ifrågasätta hela den sportsliga ledningen som har funnits, med allt från Segura till Daniel Andersson till Åbin med fler. För att annars så fattar man inte det här beslutet med en tränare som har faktiskt bara coachat, ja, han coachade Europa League men Allsvenskan i 2 månader.
Ja, men se, vi kan väl flika in det på något sätt, för Aftonbladet kunde ju idag avslöja ja. Då ett dokument som ska skickas ut till styrelsemedlemmar då som då ska presentera på något sätt Malmös väg framåt. Kan du dra det lite kort sammanfattat?
Absolut, och jag vill bara addera till det att redan igår så kom det uppgifter till Aftonbladet om att man letade en ny tränare från det här dokumentet då, och det är därför jag tror att de sparkade honom direkt. Annars så tror jag att man hade behållit honom till matchen mot HBK. Och sen vid uppehållet, då kommer också Berglund vara inne påbörja processen. Nu var man tvungen att rycka plåstret. Och i det här dokumentet så framkommer det också att man utvärderar hela den sportsliga ledningen. Att man ska bli en ledande klubb på AI, scouting med mer. Man är nöjd med att man är fortsatt Sveriges rikaste klubb. Man menar då att den nya sportchefen ska komma in. Man ville ha loss honom i juli. Fick loss honom i juni. Det visste man då inte när man skickade ut dokumentet. Och sen så var man väldigt tydlig med att den nya tränaren inte har lyckats etablera MFFs fotbollsidentitet så som man ville. Och att man därför då tittar sig för att ta in en ny tränare.
En annan grej, förlåt. En annan grej, allt det här dokumentet, absolut. Men samma sak där. Hur kan sånt här läcka? Alltså, hur kan det komma ut? En sån här grej som de håller på att jobba med internt, förmodligen i ett styrelserum ihop.
Ja, om de har skickat ut till styrelsen medlemmar som det står här.
Så, ja, precis. Så, Så det är ju ännu, alltså det är så sjukt hela den här grejen liksom, tycker jag.
Ja, för att de ska väl ha nätverksträff ikväll, och min slutsats är ju att du vill inte komma till de som, alltså det är väl sponsorer och så vidare då, och de skjuter in en del pengar i den här klubben, och dit vill du kanske inte komma med att inte ha fattat de besluten som har fattats nu. Så jag antar att både läckan igår, eller avslöjandet från Kristoffersson då på Aftonbladet, och läckan av dokumentet snabbade på en process som logiskt sett annars sker efter HBK. För de kan
men vill man inte komma dit då till det där mötet, alltså, jag vet inte vad jag pratar om, men vill man inte komma dit
du med, vet vad du pratar om.
Men vill man inte komma dit till det där mötet och ha några, alltså, att kunna ge några svar då? Så då måste väl Malmö redan ha, alltså de kommer ju säga så här, okej, men vad är planen framåt då? Men och det kommer ju, ja, alltså säkert, alltså alla vill veta där att okej, men vem är det som ska komma in då?
Vet
vem
vad,
är det som
ska ta över? Vet du vad du säger då? Då säger Daniel Andersson.
Vi ska göra en lång rekryteringsprocess.
Filip, exakt. Nej, men Filip, vad heter Berglund kommer in 1 juni. När han kommer in så kommer vi sätta oss. Vi kommer förklara vad vi vill ha. Han kommer ha DNA på en tränare som han vill ta fram och då börjas processen. Och det är ju faktiskt, nu har du faktiskt lite tid. Du behöver inte presentera.
Men har han ingen telefon fram tills dess? Eller?
Nej. Han får ju egentligen inte jobba för MFF innan den 1 juni.
Vi ska vara tydliga också med att vi har vi ska vara tydliga med att vi har sökt Malmö FF givetvis, ja, på ledande positioner för att ta med programmet. Vi har fått nej och hänvisning till den här nätverksträffen då. Ingen i Malmö, när vi spelar in detta, som har uttalat sig förutom då på hemsidan, ordförande Zlatko Richter, så att man skickar inte fram någon i det här läget.
Ja, det kan jag ändå förstå om de ändå har tänkt. De vet ju att de kommer prata idag. Det kommer uppmärksammas och komma ut i medierna, tror och hoppas. Jag uppskattar ju när man faktiskt äger sina beslut, förmedlar, pratar, möter. Men jag tror att i deras, så som de ser det, så har de lagt ut det de vill se på hemsidan och möter resten. För att ikväll kommer det vara tufft för dem, tror jag.
Ja, alltså, jag kan tycka att sparkar man en tränare efter 9 matcher och det är hårt tryck på klubben, då kan jag tycka att man, då skickar man ut någon ledande representant och för mig pratar. Det är många frågor från supportrar.
För mig är det 100% givet. För det är inte, vi står och pratar om ett nätverk. Det finns ju fortfarande hur många supportrar som går på arenan varje dag som vill ha svar på varför saker och ting här, eller en förklaring.
Men de får ju svar från träffen.
Nej, ja, nej, inte supportrar.
De kommer inte vara där.
Jo, det är ju nätverk.
Det förmedlas ju ut genom alla.
Ja, men, så kan inte, men tror du inte att jättemånga Malmö-supportrar sitter hemma idag och bara lyssnar idag och tänker så här, okej, men kan vi få höra någonting?
Jag tror inte heller alla MFF-supportrar kollar bollklubben just nu.
Nej, vet du vad jag tror också? Jag tror att alltså...
Jag har svårt att säga att de är alla som pressas på den här nätverket.
Alla Malmös uttalande senaste tiden har ju landat ganska fel med tiden. Så jag tror väl kanske att de tänker att det är bara dumt om vi går ut och säger något. För det kommer ju landa i totalt
haveri. Du tror inte stor sponsor Orkla eller något som trycker in mer pengar än ganska många personer och som är ännu mer gnälliga, skulle jag tro, kommer trycka hårt på Daniel Andersson. Jag tror att de kommer vara stenhårda.
Ja, men hur ska supporten som har gått där i 20 år, hur ska han få reda på vad Daniel Andersson säger till Orkla?
Alltså, om dokumentet läckte till medierna, då kommer... Alltså,
men de vill ju inte sitta och gräva, utan man vill ju få information när man kommer och går varje vecka.
Men jag förstår att
de kanske gör någon form av på MFF-TV att de är på den här nätverksträffen. Och...
Jo, absolut. Man men jag tycker att det är många som bevakar det här laget. Jag tycker att framförallt supportarna tjäna och få svar.
100%
helt misslyckande. Vi ska prata med en av de supportarna nu, nämligen Jon Nordström som ju har podden Radio 1910 bland annat. Jon, vad är dina känslor och tankar en dag som denna?
Ja, men de är strålande. Det är underbart att kunna känna hopp igen, både kortsiktigt och långsiktigt.
Hopp?
Ja, vad är det som gör att du känner det hoppet?
Alltså det är rätt mycket som ni kanske inte har täckt än så länge i dokumentet som läckte. Bland annat vad som gäller ett gäng andra positioner i de sportsliga delarna såväl som... jag vill inte säga för mycket, jag hamnade i lite trubbel senast. Men det verkar ju vara en genomlysning av många positioner. Därav Jeff Rabin och Jaime Segura är två av dem. Och för min del i nämnda podd så har vi pratat om i åtminstone i 3 år om vikten om att arbeta modernt, att ha rätt kompetens eller bara kompetenspunkt på rätt positioner och att arbeta jag tänkte säga framtidssäkert men åtminstone kompatibelt med året man faktiskt befinner sig i, och det har MFF inte gjort. Så nu äntligen tvingas man ju till lite åtgärder som åtminstone ger oss själva möjligheten att arbeta med ditåt.
Och vi ska säga att du hänvisar till att även vdn Jimmy Rosengren nämns i det här dokumentet att han ska utvärderas på något sätt att om man kan anpassa sig till det moderna och den här AI-satsningen så kan man inte vara kvar.
Men, och Daniel Andersson om jag har förstått det rätt.
Nej, han nämns inte som genom en händelse i dokumentet.
Det är helt otroligt. Alltså.
Ja, fast det beror ju på vem som då har läckt dokumentet, tänker jag. Kommer inte att uttala mig om det heller.
Du uttalar dig men du uttalar dig inte. Men känner du, jag tänker på själva att man liksom sparkar tränaren på så kort tid. Känner du att så här, oj vilken clowneri vi håller på med, sparken tränare efter 2 månader? Eller känner du skönt, handelskraft, det får inte gå för långt och för illa?
Nej, men både och av olika anledningar. Och skönt att det inte får gå för långt, för att vi hade nog haft en bottenstrid med Ramirez om vi hade fortsatt på det spåret. Men det är klart att det är rent clowneri att, precis som du säger, att Don Andersson säger att det är den längsta processen hittills och mest kvalitetssäkrade med 50 namn etc. Och att det är ledigt att vi sparkar en tränare tidigare än någonsin i föreningens historia, och det är ju inte direkt den första träningen under Don Anderssons 12 år i kontroll som sportchef. Så det är ju en... ja, det är många bollar i huvudet samtidigt där. Men det är bra och dåligt. Och i detta fallet är inget så vidimerat liksom ytterligare nödvändigtvis. Men det verkar som att Ramirez själv ville gå. Och då spelar det ingen roll huruvida MFF vill ha kvar honom eller inte. Då vill han ju dra. Jag vet inte om ni minns, men till exempel så sa ju Ramirez gratulerade MFF djupt ironiskt dagen efter transferfönstret stängde och sa men grattis till MFF, ni har nu gjort ett bästa med detta transferfönstret. Och det är ju ett sätt att säga att den här truppen är inte jag särskilt nöjd med.
Men en fråga då, för vi hade den här diskussionen innan i sändningen där jag påstod att absolut att Malmö sportsliga ledning, det här är ju ytterligare en, alltså alla deras rekryteringar med spelare som de har lagt mycket pengar på, som inte får spela, vissa inte ens med i truppen, vissa har underpresterat. Jag påstår ju att självklart, det får ju de ta ansvar för, men sättet det har sett ut på planen med den truppen man faktiskt har och de spelarna, så har ju Ramirez underpresterat något kraftigt. Sia tycker att den truppen inte är så bra, med att jag menar på att om man kollar på ett AIK som spelade derby i helgen, har en sämre trupp än vad Malmö FF har, men spelar på mycket bättre och mycket högre nivå, och man ser att det finns en idé bakom vad man gör. Ramirez för mig har inte visat en idé överhuvudtaget.
Nej, jag håller helt med. Alltså, dels så ska Malmö, alltså, dels så är det ju självfallet den sämsta MFF-elvan vi har haft liksom på åtminstone alltså, 10 års tid sedan vi fick pengarna från Champions League-spelet 2014 och fram, men det är klart att du ska få ut mycket mer av den här truppen än vad han har fått, och det landar ju på Ramirez. Ja, jag väger lite mina ord, men det verkar väl inte som att spelarna fullt ut har köpt det som han har sagt. Vilket har blivit ganska tydligt de senaste veckorna.
Kritiken mot Daniel Andersson har ju varit enorm bland supportrar på sociala medier och så vidare. Det blir något sätt att underkänna inte bara honom kanske, men hela ledningen såklart som tar beslut att anställa Ramirez. Men kan han, som du ser det, vara kvar? Nu ska han ju vara fotbollschef, liksom. Han ska inte vara sportchef. Kan han vara kvar i den rollen? Eller vad får du för känslor när du pratar med vänner och så vidare?
Ja, nej, vi får se, eftersom det framgår i dokumentet att det ska anställas någon form av fotbollschef, även om det förefaller vara i någon annan form av titel, och då lider ju risk. Så som det ser ut för mig så har ju Don Andersson inte en roll, men det är väl lite det som jag tänker att vi kommer få reda på ganska snart, kanske i takt med att Jimmy Rosengren då eventuellt inte klarar denna AI-utvärderingen som de ska kolla nu de kommande 60 dagarna. Och då, det kan väl bli som så att Don Andersson landar en liten annan stol helt enkelt, för att jag kan tänka mig att Zlatko är väldigt mån om att kvar med föreningen, men han kan liksom rent politiskt utåt inte sitta på någon form av bestämmande makt vad gäller sporten. Så det blir extremt intressant att se var det landar. Annars i liksom, skulle han vara fotbollschef, det vill säga personen som Berglund rapporterar till i egenskap av vara sportchef, det innebär ju att han i slutändan har sista ordet alldeles oavsett, och det vet jag inte många som har accepterat. Det gör jag inte.
Men i det här dokumentet som jag och du, Axel, läste idag, var det inte, skulle man inte anställa en head of fotboll och den skulle vara under sportchef? Var det inte det? Eller var...
Ja, så tyckte jag det stod. Jag blev lite osäker nu, för det lät ju konstigt. Men det stod så i texten, tyckte jag, att den personen då skulle rapportera till vd och sportchef. Men med reservation nu, säg att ta upp texten här, så får vi läsa lite, så vi kan få lämna en lite.
Men över där,
det finns två stycken head of football,
det
man har
ja, det precis. Låter märkligt.
Ja, där jag skulle fråga dig om, i form, nu när du pratar så är det där du tänker att, om jag förstod det rätt, så tror du att Anne kommer hamna i någon form av vd- post, eller?
Exakt, och det är rent spekulativt. Alltså, det har jag ingen aning om. Men jag vet om att Zlatko högaktar Don Andersson, och jag vet om att Don Andersson kommer aldrig självmant lämna MFF. Och det, som jag ser spelet och pusslet, så finns det vd-platsen kvar. Sen om Don Andersson har någon form av ekonomisk bakgrund eller erfarenhet av att leda en större organisation, nej, det vet vi om att han inte har. Och det är en av eller två av antagligen flera anledningar. Men till att det kanske inte är världens bästa idé. Och återigen, jag har ingen aning, men det är så jag föreställer mig att det kan komma att bli.
En fråga bara till dig. Jag vet inte, nu frågar jag inte dig, utan nu frågar jag, vad behöver Malmö göra just nu med poster, med tränare? Vilka behöver komma in för att Malmö-supportrarna ska kunna säga okej, tack, vi är nöjda? Vad skulle vara tillräckligt för Malmö-supportrarna i det här läget? Inte vad du tycker, utan, för då behöver inte du svara. Så du kan ju säga, vad skulle Malmö-supportrarna säga? Det här är vi fine med.
Jag tror att alla är väldigt klara med hela, alltså scouting och transfer, alltså det vill säga Daniel Andersson, Toivonen, Jaime Segura och Jeffrey Robin. Jag tror inte att någon i princip vill ha någon av de herrarna kvar, åtminstone inte på de positionerna.
Vi ska lämna en fråga bara, ja. Tycker inte du i det här fallet att Filip Edlund, som har kommit in som är sportchef, ska få komma in och utvärdera de personerna som Malmö supportan inte vill ha kvar i det här fallet? Och han kanske bestämmer sig för den här killen är jäkligt kompetent. Vi har inte bara fått ut det ur honom.
Ja, det är jätterimligt. Men kollar man på vår bänk i senaste match mot Västerås som låg på 100 miljoner och det är liksom inte en enda som håller MFF-kvalitet, så tycker jag att det, den signaturen som det bär i form av Dan Andersson, Toivonen, Jeffrey Robin och Segura, det är liksom det du behöver veta. Vi behöver liksom inte få in någon som dag ett ska göra den utvärderingen åt oss när vi har liksom 3 års eller 4 års fruktansvärd haveri från de nämnda 4 ärarna bakom oss. Sen... Såklart, alltså det du säger att det är rimligt, men jag tror, alltså, nej.
Vi ska avsluta, vi ska bara klargöra till sist, bara säga du har svar så att vi inte får med osanning.
Absolut, nej, men MFF har som mål att anställa en head of football som rapporterar direkt till vd och sportchef, och processen ska sättas igång när Berglund är på plats, och det sätts igång direkt i juni.
Ja, det blir spännande att följa. Jon Nordström, stort tack för att du var med och tyckte till om situationen i Malmö FF. Ja.
Jag tänkte på en sak som är ganska vanligt i utomlands då. Man pratar om att liksom Daniel Andersson ska ha en eventuell liknande vd-position. Det är att oftast i Italien till exempel så har du en direttore generale som är då vd som sköter ekonomi, sponsorskap och så vidare. Och så har du en direttore tekniko, sportchefen, som sköter scouting, alla värvningar och så vidare. Så det går ju att ha en sån uppdelning om man bestämt vill ha kvar Daniel Andersson och sen låta då Berglund rapportera uppåt. Så det kan ju vara en organisation som man köper in på. Jag tror bara att det finns många som vill se huvuden rulla, och det kanske inte är Daniel Andersson. Jag brinner inte så mycket för att det ska vara Daniel Andersson, men någonstans har ju han också varit inblandad i de här processerna som har slagit fel ut.
Men någonstans ska vi också komma ihåg att han har gjort otroligt mycket för klubben. Både som spelare och ledare så har han ju gjort väldigt mycket, så att det finns väl med på något sätt i bedömningen
också. Jag kommer tillbaka också till Danne, men där du sa nu, det är ju alltså ungefär som alla klubbar har. De har ju en vd som sköter ekonomi, sponsor det här, och så har man ju en sportchef som är fotboll, där du försökt säga. Men återigen, för att komma till...
Men de kommer ju ha 2 sportchefer då, i mitt tycke. Alltså mycket. Berglund och Andersson. Det förhållandet där. Nej, det... Plus en vd.
Mm, men det de vill försöka göra, det är att de har kollat jättemycket utåt, att de har en head of football som inte egentligen har hand om just den här spelaren ska du värva, utan den bygger en riktning i form av att han får ett uppdrag för styrelse, du bygger en riktning. Sen har du damlag, du har akademi, du har A-lagsverksamhet, så han ska se till så att allt det där flyter. Och sen har Filip Berglund som är sportchef här i det här fallet, är sportchef för här, och så har du en sportchef för dam som sköter det. Men att du får riktlinjer från
en taket.
Ja, precis, det är en struktur. Men när du pratar om Danne, så har det inte varit under rätt så många år sedan som att han vill bort från den här sportchefs rollen där, i form av när han anställer Georgsson och det här, och försöker komma bort därifrån. Man blir hela tiden nerknuffad i form av att de misslyckas i det här fallet.
Alltså, jag vet inte, bara nu när jag satt och tänkte på det, så tänker jag tillbaka så här på Malmö storhetstid. Alltså, då var det så här, de hämtade väl Gilouan Ahmad från, var kom han från?
BK
Forward. De hämtade Emil Forsberg från Sundsvall. De hämtade Ivo Bekalski. Alltså, det här är ju spelare som blommade
Jimmy
ut.
Dormas.
Jimmy Durmaz. Alltså, det är så här...
Fast han från Norrköping.
Nu hämtar de spelare ändå för 20 miljoner som inte ens platsar på bänken. Alltså, det är så här, vad är det som händer? De satt och pratade ganska nyligen om... så jag har tagit upp flera gånger, men det är värt att ta upp igen. Men så här, vi kollar inte, vi jämför oss inte med allsvenska lag längre. Vi kollar bara utomlands. Jag liksom så här, fatta som Malmö-supporter, får stå och höra det. Marcus Rosenberg säger att vi ska bli bäst i hela Skandinavien. Vi jämför oss inte med lag i allsvenska, säger inte Marcus Rosenberg. Det var Rydström som sa. Klipp till idag. Alltså de, alltså som Malmö-supporter, så får du inte en svar från klubben. Ingen vet vad som händer, ingen vet vad som försiggår. Det måste ju göra fruktansvärt ont som Malmö-supporter att sitta där man sitter.
Det här är faktiskt, det, vi kan inte, jag du pratade om det här idag i bilen faktiskt. Precis det du säger nu. Att Malmö har kunnat sitta på en stol så som vi sitter här och tagit in fyra spelare som kostar 15 mille, 12 mille, 17 mille och vet om det här räcker till som guld. Det är för att de andra klubbarna har jobbat dåligt.
Mm.
Nu de andra klubbarna börjar göra rätt saker så räcker det inte där längre.
Nej.
Och det är där Malmö måste få sin utveckling. Så i form av, nu de väl var Filip Berglund i det här fallet, måste få ett mandat som egentligen, han har fått förmodligen direktiv från styrelsen, Daniel Andersson, vd och kunna få ett direktiv och bygga sitt egna i det för att ta in rätt kompetens i form av folk i det för att kunna bygga Malmö vidare. Så
jag tror en sak som är intressant här är mitt, det som du är inne på också med den självbilden. Jag tycker att det är den självbilden som har ju tagit MFF till att vinna SM-gulden, till att ta dem till Champions League, till att ta dem till Europa League, till att göra det omöjliga. Däremot så måste man ju ha med sig att den självbilden baseras på en ödmjukhet i sättet du spelar på. Vi ska kriga för varje boll. Vi ska packa ner defensivt om vi möter ett större lag. Vi ska göra allt det som krävs. Det ska vara tufft att komma till Malmö. Det är inte bara ett finlirande lag som dominerar alla matcherna, utan det är en vass armbåge från Ponne eller Rosenberg och så vidare. Och där tror jag att fotboll är inte en sport där du har råd att inte vara ödmjuk. Och det spelar ingen roll om du är Real Madrid, Barcelona, PSG, vem som helst. Om du tappar ödmjukheten, då går fallet snabbt, brutalt och väl, alltså fort. Så där har du i mitt tycke det som de gick bort sig på. För de var, ja, vi vinner, vi behöver en, två värvningar, vi kommer fortsätta vinna. Så är det inte.
Grejen vi måste tänka på också, och som man verkligen måste tänka på som supporter för ett allsvenskt lag. Oavsett om du lägger 20 miljoner, 30 miljoner, 40 miljoner på en spelare som är 27 plus från utlandet som inte har någon koppling till Sverige. Det finns en anledning varför han väljer att komma till Sverige.
Mm.
Det är för att det inte har stämt. Det måste varit fler, alltså, som utländsk spelare, om vart du än spelar, för att jag ska kunna säga till dig, hallå, skit i alla de här stegen. Kom till Sverige och spela. Med våra löner vi har i Sverige kontra Europa, med allting, det är så här. Det är jättesvårt. Då är det någonting som inte har stått rätt till. Så att man förväntar sig att en spelare ska komma hem som inte har någonting med Sverige att göra och komma hit och dominera för att han har spelat i en klubb innan eller gjort det och ska komma in och leverera på samma sätt. Det är därför du måste göra ditt scoutingarbete med de här unga spelarna som kan slå igenom. Annars kommer det inte gå. Du kan inte hämta någon som är 31 som har spelat i Dynamo Zagreb och är halvmätt. Anledningen till att han kommer till Sverige, det är för att inte han har levererat på många år. Han har säkert varit mycket skadedrabbad och det finns problematik.
Men det finns också...
Vänta Nådi, vi måste ta in... Vi tar vid sen. Vi måste ta in en kille från Malmö. Nej, nej, eller, han är från Lund. Några fälladen tror jag. Inte helt säkert. Men han har i varje fall spelat i Malmö FF många år och hörs ju numera i MFF-podden, Sydsvenskans MFF-podd. Berang Safari, stort tack för att du är med. Hade jag rätt om några fälladen eller? Var fel?
Helt rätt.
Ja.
Du bra skägg måste jag säga. Den där har du varit att trimma idag va?
Vad sa du?
Skägget ser väldigt bra ut. Den där måste du fixa idag eller?
Jaha, nej faktiskt inte. Mm. Bara naturligt vackert, tänker jag.
Du, Berra, vad tänker du om det kaoset, får vi väl ändå säga, som är i Malmö FF och ja, ännu en nystart, får vi säga.
Ja, alltså jag har ju suttit och lyssnat på er nu ett tag och jag delar väl ganska mycket med det som sägs, tänker jag. Men det är ju speciellt att vara och spela i Malmö, alltså... Det här börjar ju egentligen för länge sedan, får man väl ändå säga. Oftast, om man tänker rent krasst, när man sparkar en tränare, om vi går tillbaka hela vägen till Rydström.
Jag tänkte att du var inne på spåret innan med Jon Dahl, tänkte jag att du började. Du gick tillbaka där, tänkte jag.
Have you bought art in London?
Nej, men om vi börjar liksom med Rydström, att man sparkar där och sen så tar man in en interimtränare. Och oftast så är reaktionen man söker är ju att det går uppåt. Men det gör det inte i detta fallet. Utan det lägger sig ganska platt. det händer inte så mycket. Och sen så då är säsongen över och sen så då gör man den här undersökning för att hitta ny tränare och sen så får man in en ny tränare och resultaten ser exakt likadana ut. Då måste vi också fråga, okej, vad har vi för material? Vad har vi gjort liksom för värvningar i kombination med nyckelspelare som inte är tillgängliga hela tiden? Mm. Det är ju ganska mycket. Och på toppen av detta så har man då inte fått in en sportchef och man har andra poster i Malmö FF som då har lämnat och sen så har man fått in ny folk. Det händer ju ganska mycket samtidigt. Jag skulle fortfarande ändå vilja säga att någonstans när du kommer till Malmö FF och även när du värvar tränare och spelare, det är en annan miljö, det är en annan mentalitet, det är ett annat sätt att föra sig på, för att den pressen man har, all heder till alla er uppe i Stockholm och era lag, men om man inte vinner SM-guld ofta, då har man inte kanske lika mycket press till att hela tiden vinna SM-guld. Det är lite annorlunda. Och även spela i Europa. Så du måste ha jävligt mycket karaktär. Och där tror jag man har missat lite i värvningar av... Jag kan tänka mig en sån som Ramirez. När man sitter ner med honom och träffar honom ett antal gånger så känner man, fan, här finns det nog jävligt mycket karaktär. Det här skulle jag ändå kunna... Jag tror ändå han har möjligheten till att kunna sälja in sig på det sättet. Men när man kollar på resultaten, när man kollar på fotbollen, så hittar man inte någon riktig röd tråd. Man förstår liksom inte vad som händer. I kombination med fotbollsspelarna som då ska då göra jobbet i slutändan. Där saknas det också väldigt mycket karaktär och väldigt mycket kvalitet. Skulle jag ändå vilja säga. Du kan gå till många positioner i laget där man har en förväntning av vad spelare ska göra. Spelar du i Malmö FFs backlinje, då har du någon form av kriterier på vad du måste kunna behärska, vad du måste kunna göra och vad förväntningarna är på dig. Och allt detta kombineras då med att du måste ha modet till att kunna göra det. Men har du inte modet eller kvaliteten, alltså då försvinner ganska mycket. Sen så Malmö har ju också varit så framgångsrika så som ni varit inne på många gånger också. För du har ganska många ledare liksom i truppen som steppar upp och som styr alla i rätt riktning. Men då måste du ha på plan alltid, hela tiden. Jag tror där har man också kanske inte haft, man har haft skador på de här nyckelspelarna. Och jag vet inte, det har varit lite jobbigt att titta på.
Ja, om jag frågar dig här, vad är en spelares trygghet, säkerhet? Vad skulle du säga att det är? Ute på plan då?
Alltså ute på plan, att veta exakt vad man ska göra.
Precis. Och det är där, när vi pratar om rädsla, när vi pratar om att folk ser osäkra ut, då jag går nästan alltid tillbaka till en tränare då och säger, då är inte spelidén tillräckligt tydlig. Då är inte direktiven tillräckligt tydliga i form av vad du ska utföra. Vad jag kräver av dig att utföra i den här positionen. Och i den så blir det ju, när man själv är lite nedtryckt i skorna. Min enda trygghet när jag stod ute på plan, det var att jag visste vad jag skulle göra. Och jag kunde förlita mig på att den bredvid mig visste vad den skulle göra. Och det är ju en trygghet. Så när man inte har haft det, också spelat i lag där jag inte har haft det, då blir det ju, en rädsla. Då blir det ju, istället när du har bollen, istället för att du ska visa det, så går du och lägger dig i ghost mode. Du går och gömmer dig bakom en annan spelare. Det är lite där,
och det kan du aldrig göra i Malmö. Fast, men om vi kollar på matchen igår.
Nej, men får jag bara säga då, jag köper vad du säger, att Malmö har under en lång period byggt upp det här, att det ska förvänta sig SM-guld, det krävs en viss standard när du kommer till Malmö FF. Min oro med Malmö på riktigt nu är att det blir som Manchester United, att vi kan förvänta oss många år av, för det ni hade byggt upp, den här grejen, det är som när man möter ett bra lag utomlands. Det är så här, bara man ser tröjan så blir de lite bättre. Egentligen så är de kanske inte så mycket svårare att dribbla av, men när de har på sig den tröjan så man vågar inte riktigt samma. Man har lite mer respekt. Och Malmö hade byggt upp den grejen att när man kom dit, det går fan inte att vinna. Men det är helt borta nu. Vilket lag som helst åker ner till Malmö och är nollrädda. Och det här kommer inte bara byggas upp så. Och det är därför jag tror många av spelarna som vi nu säger, håller de verkligen Malmö-nivå? Nej, men det är också för att värdet av Malmö-tröjan som sätts på, det har också gått ner. Så folk respekterar inte spelaren och respekterar Malmö på samma sätt som de gjorde innan. Garanti.
Ja, nu håller du med mig.
Nej, det handlar ju om att det är fortfarande spelarna, men det är fortfarande, tar du bort den statistiken, den känslan som man hade. Man låg ju under med 1-0 redan innan man kom och mötte Malmö förut. Det tycker inte folk längre.
Men saken är för att man inte ska nå till den här Manchester United-grejen. Liksom, så måste man ganska snabbt identifiera problemen, dra ner förväntningarna, börja kanske acceptera att fan, vi kommer ha något mellanår till. Och försöka hitta någon röd tråd som går genom hela klubben. Inte bara det här. Jag förstår att det har varit nu en längre period av att man måste ligga i topp och vara i Europa hela jävla tiden. Och sånt. Men att börja om lite med att bygga en stabil grund som man kan stå på, där man accepterar kanske mer att fan, Europaspel ska vi alltid nå. Det är ett måste. Sen så något år kanske SM-guldet faller bort. Då får man ta det liksom. Men att man hittar en väg där man sakta bygger tillbaka. Och när jag menar sakta menar jag ju då inte på en 10-årsperiod, utan man kanske kollar på en 1-2-årsperiod till, där man framförallt då, som jag sa, identifiera var klämmer skon? Vad har vi för typ av material? Räcker detta? Nej, okej, det här måste vi göra oss av med. Vi måste få in lite nytt här. Olika poster som vi var inne på. När man värvar spelare, du kan inte bara gå på kvalitet längre. Du måste gå på karaktärer. Karaktärer kan du förändra, göra bättre. Alltså, en spelare med bra kvalitet men utan huvud, du kommer inte någonstans. Framförallt inte om du inte kan ta pressen som du har i Malmö FF också idag.
Jag håller med dig i grund och botten i form av att man ska bygga om och sådär. Men har man tiden för att kunna göra det? I form av det jag skulle säga, när du säger 2 år. Med den kostnadskostymen som Malmö har idag. Om de inte går ut i Europa och inte lyckas sälja spelare och grejer, kommer Malmö ens överleva rent ekonomiskt då?
Och hur får man bort spelarna som inte presterar, som sitter på jättehöga löner? De kommer ju inte bli köpta av några klubbar och de kommer inte vilja lämna, för de sitter jättebra i lön.
Nej, det är ju en svår situation. Men alltså, jag tror för att inte hamna där Manchester United gjorde, som man tänkte då, att för varje år så var ju förväntningarna att vinna igen. Och för att vinna igen och vinna igen så var det liksom bara panik, nödlösningar hela tiden som man trodde skulle fixa allting. Jag tror för att inte hamna där så måste man kanske börja identifiera var man står och var man är just nu. Och bli ödmjuk i det. Mm.
Min uppfattning är ändå att det fanns tålamod. Det fanns tålamod från supportrarna. Det fanns tålamod med att okej, det gick snett, nu börjar vi om. Men det tålamodet försvinner ju så här snabbt när du sparkar din tränare 2 månader in. Och det är där jag menar att tålamod får du inte. Du förtjänar det. Och MFF har ju inte gjort sig förtjänt av ett tålamod. Och nu har de ju slösat bort vad som är i mitt tycke ännu en säsong. Den här säsongen blir ingen ligatitel. Det kanske inte blir topp 5. Då blir det ingen Europa. Då blir ekonomin mer ansträngd. Men när alla dina fans som är så gnälliga, så krävande, som vill se SM-guld varje säsong, säger okej, vi ger er det här, ni har gjort processen och du sparkar din tränare, då har du skjutit dig själv i foten. Då har du sagt, jag förtjänar inte tålamod.
Ja, men om vi säger så här, 2018 när vi låg,
ursäkta. Var det frugan eller?
Vad fan, låg vi 12 också efter 11 omgångar. Så löste vi ändå en tredje position. Vi fick in i sommaren då fick vi in en ny tränare, Uwe Rösler. Vi fick tillbaks AC och någon spelare till kanske. Och alltså jag bara menar, man får nog
du menar om de får in en bra tränare, en toppspelare, då kan du vända snabbt.
Nej, men ja, förhoppningarna finns att det ska, i en sån klubb som Malmö så ska du kunna göra det. Mm. I mitt tycke. Jag tycker man måste, alltså just nu kanske det krävs mer än en spelare.
Jag tror det krävs bara en bra tränare. Sen såklart, för att Malmö ska uppnå de yttersta nivåerna så som de har haft innan, så klart att du behöver värva till ett par av de här toppspelarna som har högre kvalitet än vad vissa av de toppspelarna har idag. Men där Malmö behöver få till, det är en daglig verksamhet av högsta nivå. Det är där jag anser.
Återigen kravställningen. Jag bara vill ta ett exempel. Om vi tar en liten position. Nu är jag ju såklart vänsterback, så när jag kollar på en match så fastnar jag alltid på den kanten av någon konstig anledning. Men i första halvlek så spelade då Noah, John.
Ja.
Och i andra halvlek så kommer då Bussanello in. Alltså, spela upp de halvveckorna för er själva. Alltså en gång, så får ni se ganska, ganska tydligt. Du har en spelare som är tidigt i sin karriär, som har jättemycket potential, men som tar inga beslut, spelar bollen, springer, slår inga inlägg, spelar inga smarta passningar framåt, hittar liksom ingen på fötter kanske. Och så här. Och sen så då Busanello som kommer in, som också haft jobbigt med sina skador och mindre bra prestationer i de förra säsongerna. Men han löser knutar, han spelar jättefina bollar framåt till anfallarna som de kan faktiskt jobba på. Han slår inlägg som leder till mål. Alltså, den karaktären och den typen av spelare och det modet och det självförtroendet, det måste du ha på 15 spelare. Det blir så stor skillnad. Förstår ni vad jag menar? Ni kan inte ha i en backlinje, så får det vara en spelare som faller bort, som man sen får jobba in kanske. Du kan inte ha fyra och fyra som är lite så lite halvt osäkra liksom. Samma sak på mittfältet och sen längre upp i banan. Det blir så tydligt. Du måste ha så mycket karaktär och så mycket mod för att våga slå de här bollarna. Det spelar ingen roll om du sitter på egenskaperna men du aldrig använder dem. Jag vet inte om det blir tydligt på något sätt.
Vem skulle du vilja se ta över Malmö FF där, om du fick välja tränare? Han pekar på sig själv. Kung alltså.
Nej, jag vet, alltså jag har inte kommit så långt i mina...
Någon måste du ha.
Nej, jag har faktiskt inte. Det enda jag tänker är att den som tar över Malmö FF måste också vara jävligt van vid att jobba under orimlig press. Den som tar över måste också våga ställa orimligt höga krav på spelare och ledare och många runt omkring. Liksom. Det måste vara någon som kommer in och gör en förändring från dag ett. Det, liksom, det ska gå, hans arbete i Malmös A ska ge liksom, ringa på vattnet så att det går ner i akademin och längre ner också. Man måste göra något sånt, tänker jag. Något mer grundligt.
Men Berang, vill du liksom se, för du nämnde Ove Rössler innan, kommer ju att vända den säsongen. Man har ju ofta gått rätt så rätt med hårda nypor liksom och sådär och tydlighet så att säga. Men samtidigt så kanske man inte orkar med just den tränartypen i mer än någon säsong. Vill du liksom se den typen av tränare som går in och räddar den här säsongen och eventuellt är kvar en till? Eller vill du se något långsiktigt och så kanske offra den här säsongen, om du förstår vad jag menar?
Ja, men alltså i så fall, alltså, jag hade nog gått på lite mer långsiktigt, minst en och en halv, två säsonger i alla fall, skulle jag ändå vilja säga. Jag tror man behöver det lugnet nu. Jag tror man behöver få andas ut lite med alla de här processerna som man startar om och om igen hela tiden. Jag tror inte det blir så hälsosamt till slut.
Vi får se vad som händer. Vi ska prata mer om tränarfrågan om en liten stund. Berang Zafari, stort tack för att du var med i bollklubben. Och,
tack så mycket.
Ta hand om dig. Med dina tankar här kring Malmö FF. Vi ska prata ännu mer om potentiella ersättare i Malmö FF. Det blir mycket MFF idag, men det är väl förståeligt när den här nyheten har kommit, som ändå är dagens huvudnyhet i svensk fotboll. Vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka till bollklubben och mycket Malmö FF denna dag när Miguel Angel Ramirez har fått kicken efter 9 allsvenska fighter. Ett drygt halvår överlevde han i MFF och nu så får han gå och Malmö FF letar ny tränare. Ny sportchefen Filip Berglund som kom in den 1 juni har att göra så att säga. Ska vi prata lite ersättare? Jag vet om att det pratades om det i bollklubben igår också, men nu är det ju ändå faktum att man behöver en ny tränare. Om ni vill lyfta fram era potentiella tränare, vad tänker ni då, John?
Alltså svårt. Jag vet ju, alltså, först och främst, Filip Berglunds rekryteringen tycker jag är toppen. Den är grym. På den listan så skulle jag ju helst egentligen, om vi kollar på så här karaktär, pondus, någon som kommer in och liksom verkligen får det här från... förtroendet från truppen direkt, då kan jag se en människa som Olof Mellberg. Men hans relation med Filip Berglund, de har jobbat tillsammans i BP, är den 100, det vet jag inte. Så att, ja, men det är väl det namnet, om jag kollar bara rent på typ karaktärsmässigt, som jag skulle säga kan göra en skillnad i den truppen och vad det behöver just nu. Annars Kim och Tolle kanske, men...
Jag hör ju till dem som inte ser Kim och Tolle i den typen av klubb på grund av att det finns saker i deras beteende som jag inte tycker om. Sen så är det ju noll tvivlan om att det är två extremt skickliga fotbollstränare, tydlig spelidé, får resultat vart de än går. Jag var lite sådär frestad av Högmo. Jag tycker han har gjort ett bra jobb tidigare. Alfred Johansson var bra i Rosenborg, han var extremt uppskattad. Även om han fick en dålig start och fick sparken så var han fortfarande oerhört uppskattad. Tog dem långt i Europaspelet, de slog ut Bayern där, tog sig till kvalrunda 4. Så det finns en del intressanta namn. Det problemet för Alfred Johansson är att han är så ung. Och jag känner att MFF behöver en erfaren person, pondus, tydliga riktlinjer.
Jag går då på en ny chansning nu, om man får kalla Ramirez för en chansning.
Bränsrum kan man ju också lägga till här som inte finns. Sorry.
Vet ni vad jag har? Jag har en ganska tydlig åsikt i de här. Jag bryr mig inte att tränare är tillgängliga eller inte. För mig är ganska... Alltså, klubben måste bestämma sig först. Vad är det vi vill göra?
Då har jag två namn till.
Ja, men för mig är någon av de här, alla de här är säkert jättebra tränare. Men det är fortfarande... Vi behöver en tränare som utför det vi vill göra. Och jag vet inte om Malmö bestämt sig för vad de vill göra.
Malmö måste ju vänta på att Filip börjar sitt jobb. Innan, alltså han måste ju få välja vilken tränare han är. Du kan inte ha en ny sportchef som kommer in och Malmö väljer att anställa en tränare innan han bestämmer vem han vill ha. Det måste ju göras i rätt ordning den här gången.
Jag tycker
jag tycker att alla ska få bestämma vem de... Och är det så, det här du vet med att tillgängliga tränare, jag kan inte bry mig mindre.
Nej.
Vilka som är tillgängliga... När du gör din rekryteringsprocess och du hittar den här tränaren skulle vara perfekt att utföra där du vill. Kostar en spel eller tränaren pengar? Gå och köp den tränaren.
Faktiskt, håller med.
För du kan gå och lägga 8-10 miljoner på en spelare, men du kan inte lägga 8-10 miljoner på den viktigaste pusselbiten i din organisation. Så för mig är det, gör det först och främst, bestäm er vad är det vi vill utföra. Rakt. Och vem är bäst lämpad för att utföra det vi vill göra. Och då går du och hämtar den tränaren, även om det kostar 20 miljoner. Låt det kosta det.
Nej, för jag tänkte mycket på Fidde Holmberg. Jag tycker den här, nu tror inte jag han går, men... Sett till det jag ser han Sirius prestera i fotboll, sett till skadorna de har och bortfallen och försäljningarna, så tycker jag att det är en tydlig topplagstränare i sättet de spelar på och hur han beter sig. Annars hade jag gärna ringt Kim Hellberg, men det blir ju svårt sett till lönen. Men det är den typen av tränare som jag tror att MFF borde ha gått för i alla fall.
Men vi tänker också där, många pratar om Kim Hellberg idag, men det var också folk sa, klarar han av Bayern? För att han var ju assisterad i Norrköping, han var i Sylvia om inte jag minns fel. Så gick han till Värnamo, alla var emot så här, och han har inte varit i en stor klubb. Allting handlar om egenskaper hos en tränare. Det är just det jag säger, vad vill vi utföra? Vad kräver vi som förening att den här tränaren utför? Vilka egenskaper behöver en människan ha? Och där spelar ingen roll om man har varit i Manchester United, om man har i Fjugest FF som är utanför Örebro.
Men det är här man sätter sig i problemet att man väljer att sparka sin tränare efter 9 matcher. För nu sätter man sig i situationen att okej, ska Malmö FF gå tränare? Alltså ska de ha utan tränare? Hur länge ska de vara utan tränare? Nu måste man ju ta ett snabbt beslut. Nu måste man ju helt plötsligt agera i affekt. Vilket återigen, om deras scoutingprocess ledde till 9 matcher. Alltså, och de hade 50 tränare som salades ner. Den här processen kan ju inte vara lika lång. Det är helt omöjligt. Malmö-supporterna, om formkurvan fortsätter åt samma håll och du inte hämtar in en tränare, det går ju inte.
Och där skojade jag ju lite om att listan redan finns. Men jag tror att utan tvekan, om du har gått från 40 namn till 7 namn till 3 namn, och det kanske inte är rätt namn. Filip Berglund kanske hatar de tränarna, men det finns ju en lista.
Men vågar de gå på en okänd tränare som ingen i Sverige har någon koll om, för att de har funnits på en lista förut och säkert är jättekompetenta, men faller det ut dåligt igen med en tränare som ingen har koll på? Om du hämtar in ett säkert namn som har presterat i Allsvenska, den har redan gjort det, skulle det inte falla ut? Då kan man ändå någonstans landa i att vi tog en snabb lösning, det här är en tränare som förut, han har redan gjort det i Malmö. Men alltså, om de skulle hämta in någon spanjor...
Nej, men jag utgår på att det fanns svenska namn på listan också. Och så. Och sen så tycker jag att det finns vissa intressanta situationer även i Allsvenskan just nu. Jag menar, kan Engelmark vara lockad till exempel? Är han rätt namn? Om de säljer halva laget, blir han arg då och säger du hade lovat mig annat? Alltså det finns ju situationer som kan uppstå, men jag utgår från att det inte bara är Miguel Angel Ramirez typer på listan som de tog fram för ett halvår sedan. För de måste ha haft ett par svenska alternativ som de gick för, och det vet vi också.
Fan, jag tycker att det är mycket av sakerna vi pratar om som är alltså, intressanta i form av hur jag anser att en förening borde funka. För mig är det när du har anställt en tränare, exempel i det här fallet Ramirez i Malmö, dagen efter börjar jobbet att ta en ny tränare.
Ja, såklart.
Och det är så jag tycker att klubbar ska jobba, och inte som du sa nu. Nu blir det så här, och du sparkar en tränare, så står man där. Okej, hur gör vi nu? Kontra att du gör det bara till en vardag. Att om du kommer till MFF som tränare, du vet om så här, okej, nu jag tränar MFF, dagen efter börjar rekryteringsprocessen i form av en min ersättare. För det kan fortfarande, idag i fotboll är det ju tränare blir köpta.
Jag tycker du ska börja innan till och med. Ja, jag tycker att du ser på resultatkurvan att det här kan gå åt ett håll och det kanske vänder och blir fantastiskt och då är vi fine. Men rekryteringen ska ha börjat för en månad sedan. Mm. Att man redan då ska gått ut, tagit en kaffe, börjat kollat upp, pratat. Men det är ju så här det går till i fotboll hela tiden. Det är ju inte som att i fotboll så är det så att den får sparken och sen helt plötsligt, nu ska vi ta upp telefonen. De stora klubbarna, de har ju redan ringt runt och sagt, hörni, vi kanske måste skicka honom. Var står vi någonstans? Ja,
men där finns ju två situationer som jag tycker förmedlar. Dels att jag tror att det finns en process som är gjord. Det finns namn som man hade med sig och som man har tänkt på om det skulle gå ut för. För jag är helt säker på att om man sparkar honom nu, då har man tänkt sparka honom ett tag. Det andra är att Berglund tillträdde 1 juni. Det tredje är att här får du ju faktiskt ett VM-uppehåll som är 5 veckor. Det gör ju att du faktiskt har råd att ta lite längre tid på det än att annonsera en tränare.
Sen får ni också, vi får inte glömma i det här fallet att i väldigt många svenska klubbar så fungerar det så att det är inte bara en sportchef som anställer en tränare, utan styrelsen har väldigt, väldigt mycket att säga till om. För styrelsen är med och intervjuar den personen i många av fallen. Nu vet jag inte exakt hur det funkar i Malmö FF, men jag vet att i många svenska klubbar funkar det så. Så Jag tycker ni pratar så om så intressanta saker i form av just det här med tränare. För mig är det bara jättesimpelt. Sätt er ner och diskutera ut vad vill Malmö FF.
Men har du inget namn? För om jag ger dig kravprofil, kan hantera en stor klubb, kan allsvenskan, kan få ut mycket direkt men är långsiktig.
Ja, vilken tränare skulle jag ta då? Jag har... Ja, men det här är ju också, det här jag tycker är jätteintressant. Du pratar om Engelmark nu.
Han hade fått sparken i MFF om han hade samma period han hade i Sirius.
Jo, men det är fortfarande, uppenbarligen har ju bevisat en bra tränare. Så det är det här också.
Perfekt timing att ge honom tiden nu, för nu kommer inte förväntningsbilden finnas likadan i Malmö det här året. Så då kommer han få
sin tid.
Jag
hade inte haft någonting emot honom överhuvudtaget.
Nej, det tycker jag, men då går man in och så handplockar man honom. Och du säger ingenting dumt där, för då säger du just om de börjar sälja sina spelare, då kanske han känner att jag vill...
Nu avkräver jag ett namn av Nordin.
Jag kan säga 100 namn som jag tror Kilmo Tolle skulle vara jättebra. Även om inte du tror det, så tror jag det. För att de är två jävligt duktiga fotbollstränare och de bevisar till Djurgården att de har utvecklat unga spelare, sålt för jättemycket pengar i Djurgården, kom i topp 4 konstant, de har vunnit SM-guld.
Jag har Kim också, Kim tar inte skit alltså. Kim är hård alltså.
Men det är ju, och de hade byggt upp en extremt bra daglig verksamhet i Djurgården, där spelarna gick framåt. Det vet vi att vi gjorde, sen hade de problem med vissa spelare i form av deras ledaregenskaper och det som de hade. Så återigen, det finns väldigt, de här tränarna som jag hade på listan, många av dem är jättekompetenta, men de ska fortfarande utföra det klubben vill att du ska utföra. De ska ha den typen av kompetens. Och jag vet inte vad Malmö vill utföra. Jag har inte sett något tydligt dokument eller i form av en strategi. Det här är vad Malmö ska göra. Exempel så som Bayern har gjort med Adrian, där det finns en. Så här ska vi spela fotboll. Det här är den ramen. Sen vad du gör innanför den ramen är lite mer upp till tränare. En fembackslinje eller en fyra eller tre centrala eller två forwards eller vad det nu är.
Men vad jag inte håller med Safari om, det är att han vill se en tränare nu på lång sikt. För mig, alltså, Malmö FF måste försöka ta sig till Europa i år. Om vi kollar på deras ekonomi, hur de vill bygga om den här truppen, om de inte vill hamna i Manchester United-hålet, de måste tänka kortsiktigt också. Alltså Malmö har inte råd att ha flera år där de är utanför Europa med de här lönerna de sitter ute och betalar, med de här spelarna de hämtar. Alltså
det kostar ju samtidigt spela unga spelare för att kunna sälja. För det är
de har också.
Men det här är...
De har ju mycket pengar på banken också, ska man ha med
sig. Jo, men de har ju fortfarande en kostnadskostym på typ 300 miljoner. De gick till Europa League och gick 100 miljoner back.
Ja, men det kan ju hända. Du har ju fortfarande, om du går back när du har 500 miljoner på banken, då har du ju en viss tid på dig att vända på skutan.
Jag vet, men vet du vad problemet
blir? Vet du vad problemet blir också
i Manchester United? Manchester United tog sig inte till Champions League och alla de klarar. Vad händer då? Så när spelare börjar komma in, då kan ju de andra klubbarna säga så här, men hallå, vi är Champions League, vi är Europa. Kom till oss istället. Och då ska Malmö sitta och betala överpriser. För spelare.
Jag har inga problem med att betala överpris. Jag har inga problem med att betala för spelare. Jag har ett problem med att betala för spelare som ger mig ingenting. Fattar du? Om MFF sitter på den dyraste truppen och levererar, då har vi inga problem. Då har inte de något problem, då har inte fansen något problem. Stadion är full, du säljer årskort, du kommer gå till Europa, du får tv-pengar och så vidare och så vidare. Problemet är att du måste få värde för pengarna. Och det är där du pratar mycket om United. Jag kan peka på City. Ja, de har spenderat massa miljarder. Jo, men de fick 6 av 8 ligatitlar. Samma hade vi med MFF. Men de har råd. De har råd att
problemet,
ha 1-2 år.
Problemet var att United kanske inte fick gubbe 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ville ha. För de valde att gå till de som spelade i Europa. Och sen så får de andra gubbarna istället. Förstår du vad jag menar? Och då blir problemet att då sitter man och tar dem här längre. Och vad får man att göra? Man får också betala ännu mer pengar för dem. Man vill inte hamna... Malmö får inte hamna i den onda spiralen som man tror att... För nu sitter ni här och så garvar ni när jag säger att jag jämför dem med Manchester United. Men jag garanterar dig, hade jag suttit där när Manchester Uniteds nedfall började och säga att Manchester United skulle hamna där de hamnade, ingen av er hade trott mig. Ni hade alla tänkt att jag var dum i huvudet.
Men jag har svårt att säga att man med ny sportchef Filip Berglund och sättet som han jobbar på skulle ta något kortsiktigt. Då skulle man väl gjort det när Anes Mravac kom in som interimtränare. Då skulle man väl tagit en Uwe Rössler-typ och liksom bara satt eld i laget och försökt höja dem. Nu gick det åt skogen med att nu gå på den typen i den processen då som Malmö har sagt att man ska in igenom att sälja unga spelare.
Men det menar jag inte. Men jag menar att du ger tränaren, alltså som när Sverige tog in Graham Potter, ja, men ger honom ett korttidskontrakt först då och se vad som händer. Ge honom till slutet av säsongen. Att Malmö nu ska sitta och ge en tränare ett 3-4 års kontrakt. Som alltså, då sen sitter i slutet på säsongen och bara shit, vi tog det här beslutet över ett sommarfönster.
Vem vill ta det jobbet om man är liksom...
Om man får chansen att träna Malmö FF och vi bevisar... Förstår du ändå vad jag menar? Om du nu tar ett beslut som måste gå ganska snabbt. För någonstans, jag vet att du säger 5 veckor, men jag tror tränaren också kanske vill jobba lite med laget innan du går in och spelar i Allsvenskan. Du vill väl inte värva honom två dagar innan Allsvenskan börjar igen.
Men en långsiktig lösning kan ju också få kortsiktiga resultat. Alltså det är ju en del av det långsiktiga att du ska leverera direkt. Där tror jag att om man... Alltså det Berang tror jag menar är inte så här, vi ska ha resultat om 2-3 år. Jag tror att det han menar är att det finns folk med kort brintid och det finns folk med lång brintid, men det som de har gemensamt är att båda måste ju leverera direkt. Det finns ju inte en chans på jorden att den här resultatraden med de insläppta målen du har är gångbart oavsett om du tar mig eller dig eller om du tar Graham Potter eller José Mourinho. Alltså vem som än kommer in kortsiktigt, långsiktigt måste ge resultat kortsiktigt.
Ja, såklart.
Ja, så är det ju definitivt i de här stora klubbarna, men återigen, för att diskutera tränare i form av när vi diskuterar dyra spelare eller inte dyra spelare. Nummer ett är ju, i svensk fotboll idag, ska svensk fotboll kunna gå framåt, då måste du ha en jäkla miljö där alla spelare, spelar ingen om du är 30 eller om du är 19, tar steg i din dagliga verksamhet. Det är i form av träning. Jag vet att jag var en person som, när jag spelade själv så kände jag så här, okej, det är matchen som är viktig. Men det Malmö skulle behöva är att det dagliga verksamheten som är viktig. Måndag eller tisdag är lika viktig som matchen på söndag. Och det är de spelartyperna Malmö behöver få in. Och med allt det jag vill säga är såklart kvalitet behöver du få in. Men det är framförallt hög tillgänglighet. För det vi pratar om hela tiden, som Safari också tog upp. Jag tog också prata om det inför säsongen. Det att Malmö behöver ha sina bästa spelare på plan. Och vilka två är de bästa spelarna i Malmö FF? Om du frågar mig så är det utan tvekan Ponne, AC. Hur mycket missade de av dem förra året? Vad spelade Ponne? Typ 18 matcher tror jag Allsvenskan förra året. Nu kan Sönder, var Djurgården borta, vad är det? Andra omgången.
Ja.
Ish. Och då spelar det ingen roll vilket lag i Allsvenskan du än är i. Om du går till Hammarby idag, du tar bort Nahir Besara och vi säger Victor Eriksson, ett exempel. Det är inte så att de skulle vara alltså där uppe. Det var jag tror i alla fall. Samma sak med Sirius.
Det här pratade ju vi om. Kommer du ihåg det här?
Ja,
vi
hade
det här. Alltså, det är så.
Det som Malmö måste betala för det är att du har, när du värvar spelare så måste du göra en jävligt noggrann rekryteringsprocess. Vi säger som nu AIK gjorde med John Guidetti här. Men sanningen är ju så. De värvar in dig och att du inte är tillgänglig på grund av att du måste operera den här hälsenan. Det blir ju inte bra.
Nej. Problemet för mig i AIK blev ju att när jag hämtades in, då blir jag att även om de har kollat på mig och så där, då är det så här, jag kommer från en period där jag inte spelat mycket fotboll på länge. Och helt plötsligt kastas jag in och jag ska spela var tredje dag hela tiden. Åker och spelar en Europamatch, får corona, flygs hem, rings upp 6 gånger. Du måste spela, jag är fortfarande covid, jag kan inte spela, jag mår sämst, så jag är jättesjuk. Spelar hälsenan går sönder. Här har du paniklösningar hela tiden. Och vad händer då? Då blir min
sejour i AIK, ja, drabbad av att jag hälsar in ett problem i 1,5 år och sen går den av. Ja. Förstår du vad jag menar? Så det är hela tiden det här grejen att du hela tiden ska göra paniklösningar. Ja. Det kommer i slutändan av dagen bara göra så att det blir mer problem. Du fyller hålet, men det öppnas upp ett annat någon annanstans.
Men där har du ju också en medveten risk i att MFFs två bästa spelare, som vi alla tycker, de har båda en viss ålder där det kommer en risk för skador, svårare att ta sig tillbaka, kanske längre period. Det gäller inte alla. Men det vi vet av att följa spelare i åldern som de börjar komma upp i de här två är att det kommer med risken. Och då behöver du ju ha en lösning för det. Alltså för mig, att det ser ut som det gör utan Pontus Jansson, det betyder att det är en jäkligt bra spelare. Men det betyder också att rekryteringarna bakom, som jag tror på Kurtulus kommer vara skitbra. Jag tror att det kommer vara en grym mittback i framtiden. Men det är skillnad på att vara bra för MFF i framtiden, kunna säljas för mycket pengar, och att gå in och axla det som Pontus Jansson har gjort, speciellt när Robin Olsson också går sönder. Och det är där jag tror att Hammarby är bättre lämpade att ersätta sina två bästa spelare än MFF är, också för åldern på dem.
Det är också för att Hammarby, jag håller med dig att de är där på grund av att Hammarby har en extremt tydlig strategi i hur de vill göra. De har en jättetydlig process i hur de värvar spelare, att de måste gå igenom vissa filtreringssystem. Och en av dem vet jag är hög tillgänglighet. Mm. På de här toppspelarna ska du betala ju också toppspelare, inte bara för att vinna fotbollsmatcher. Nej. Du betalar dem för att utveckla deras USP som är HTFF. Mm. De spelarna måste gå framåt. Ja. Och det är där du betalar för egentligen, för den dagliga verksamheten. Och det är dit Malmö FF måste komma. Det är, när du går på träning med Malmö FF, när du byter om och ska gå ut på plan, den träningen ska vara tuffare än vad det är att spela match mot Varberg eller vilka du nu än är. Då har du kommit långt i den processen. Liksom.
Vi ska säga att Malmö FF spelar matchen näst mot Halmstad på lördag. Det kommer bli oerhört intressant. Den matchen leds då av Guillermo Molins och Mario Chavez heter han, va? De två ska leda laget då. Det blir spännande.
Det ska bli intressant att följa.
Reaktioner också i publiken. Och
det ska bli intressant att följa, för jag har hört väldigt mycket lovord av folk runt om Guillermo Molin, som har sagt att han är oerhört kompetent.
Och man kan också se
oerhört omtyckt i
klubben. Men man kan också se tydligt om det är en direkt förbättring på varenda spelare. Då kommer jag dra vissa slutsatser av det också.
Jag tror att du kommer se att ett lag är mycket, mycket tajtare. Och då blir det automatiskt en bättre, eller en förbättring.
Alltså Hammarby, när de inte är tajta, de blir ju totalt utspelade av AIK. Det är precis som Malmö har sett ut exakt hela säsongen. Alltså det går inte att spela fotboll på det sättet Malmö har spelat fotboll på. Det spelar ingen roll vilka spelare du har på plan. Du kan klaga på vilken trupp du vill. Du kan ha vilken trupp du vill. Om du ser ut som Malmö har sett ut i dina lagdelar, i den längden, hur du är så utspridd, spelar ingen roll. Det finns ingen fotbollsspelare i världen som kan spela och göra det bättre. Det går inte.
Vi kör på en liten stund till. Vi vet att vi brukar sluta vid 18.30, men det var ju två som råkade fastna i bilkö hela dagen från Göteborg. Så vi kör på en liten stund till. Vi tar ett litet break och så är vi tillbaka om en stund. Bollklubben är tillbaka, ökar takten sista kvarten. Det blir Hammarby för hela slanten nu, för att om det är tränarkaos i Malmö så är det väldigt många tränarfrågor i Hammarby. Vi har fått in mängder av tittarfrågor som rör detta. Ryker Kalle Karlsson under sommaruppehållet? Tycker ni att man ska sparka Kalle från Hammarby? Är SM-guldet kört nu för Hammarby? Och så vidare. Mycket Hammarby-frågor, tränarfrågor. Hammarby ligger ju betydligt högre upp i tabellen än vad Malmö FF gör. Men den senaste tiden har ni fått mycket kritik, inte minst efter förlusten i derbyt. Mm. Vad tänker ni om Kalle Karlssons framtid i Hammarby?
Alltså, jag tycker att Kalle Karlsson har försatt sig i en väldigt onödig position.
På vilket sätt?
För att någonstans är det så att... Så här är det. Att i en cupfinal mot Mjällby... Om du väljer att byta ut din bästa spelare när det är 10 minuter kvar och den spelaren, och sen vänder du matchen och så vinner du den, så kommer inte någon ställa någon fråga. Men problemet blir att den kritiken du utsätter dig själv för när du väljer att byta ut din bästa och största spelare, som alla supportrar på hela den arenan älskar mest av alla som hejar på grönvitt, och sen också går och torskar, då sätter du själv direkt i ett problem med alla supportrar. Du sätter dig i problem förmodligen kanske med spelartruppen och förmodligen din bästa spelare och den viktigaste spelaren som också är din kapten. Så jag menar, där har du redan försatt dig i en situation som du inte behövde själv sätta dig i. Och någonstans sen, också, tar du några dåliga resultat på det och så går du torska ett derby och på det sättet du gjorde, nu sitter han där han sitter och det är han faktiskt lite som har försatt sig där.
Men vi ska förtydliga att det handlar om Nahir Besara för alla som inte är mot förmodan.
Ja, vi diskuterade för några dagar sedan det där också. Jag är ju för att man ska kunna byta ut Nahir Besara om man tror att det ska ge resultat. Nu var han ju kvar i derbyt mot AIK och det blev inte så mycket effekt.
Nej, men så kan du inte säga. Jo, men så du ska byta ut
med kombinering. Nej, men jag tycker att tränaren har rätt att fatta beslut.
Det är klart han hade rätt. Han får ju byta ut vem man vill.
Ja, och där tycker jag att det blir så oerhört mycket snack om att det är just Nahir Besara. Och där tycker jag att i derbyt så ska han göra mål i första halvlek. Han är ändå kvar på planen. Det är små marginaler som gör att vi har en avgångsdiskussion om Kalle Karlsson. De är en ribbträff i cupfinalen. Det är en stolpträff i Stockholms derbyt. Sen så är det ju en totalt usel andra halvlek av dem. Men de möter ett AIK som gör det bra. Jag har ju större problem än att han byter ut Nahir Besara. Jag har mer problem med att det verkar vara olagligt för honom att spela med Noah Persson och Lind samtidigt. Jag tycker att Lind är alldeles för defensivt för att vara värvad för 30-40 miljoner. Och sånt kommer ta ut sin rätt. För att du kommer också från en tränare som supportrarna och spelarna verkar ha dyrkat. Jag tror att Kalle Karlsson är en bra tränare. Jag tror att han kan göra bra ifrån sig med Hammarby. Jag tror fortfarande att de kan vinna SM-guld. Och jag tror inte han får sparken än. Men han har lite att jobba med. Och nu har han eventuellt då lagets bästa spelare mot sig.
Nej, det har han inte.
Nej.
Men han sätter sig problem med supporterna. Men du kan ju inte påstå på riktigt att du tycker att alla tränare kan byta ut sin bästa spelare när de vill och det är inga konstigheter.
Men jag tycker att då behöver den bästa spelaren vara den bästa spelaren tydligt i varje match också. Och det tycker inte jag han har varit. Jag tycker inte han har varit på samma nivå.
Så kan man inte säga.
Jo, men det är klart att jag tycker att Nahir Besara är en ikon och en superbra spelare och allsvenskans bästa spelare förra säsongen. Jag tycker inte att den här säsongen han har levererat på samma sätt som man ska säga att du har inga rätt att byta ut honom.
Okej, men nu tar jag en jättestor
nu kommer Lionel Messi och Zlatan då.
Ja, men vadå? Någonstans är det så här, vi kan bara trampa där vi står. Vi kan bara jämföra med allsvenskan, okej? Okay? Så om du tar Spaniens, alltså vi säger La Liga och Messi är kvar där. Han är La Ligas bästa spelare. Och så tar du Nahir Besara, blir framröstad till allsvenskans bästa spelare. Det är fortfarande, de har vunnit samma pris i olika ligor. De möter olika lag, de spelar på olika nivå. Men det är fortfarande samma pris. Du menar på riktigt att om Messi går in och har några dåliga matcher så är det okej, okay, och Barca-supporterna kommer acceptera om du byter ut Lionel Messi
i finalen.
Du menar du allvar att Barcelona-spelare hade tyckt var okej att du bytte ut Messi om i 10 minuter i finalen?
Men det är också Lionel Messi.
Ska vi luta tillbaka när vi reser?
Det är så jag ville komma till, att när jag var på derbyt mot Djurgården och så kritiserade jag då Kalle Karlsson för att han inte bytte ut till exempel Paulos Abraham, som i mitt tycke, ja, jag har redan fått den här från Tern och Irma, så jag ska få den från er också. Men i mitt tycke, om du kan rycka den typen av spelare, då kan du också rycka en Besara om du tycker att det behövs. Så jag kritiserade honom i den matchen för att byten inte kom. Det kom ingen forcering. Djurgården byter in Hien på topp och alla undrar, vad händer? Vad gör du? Varför går vi inte för det? Gå för strupen. De har en mittback på topp. Och då tycker jag att om jag säger då att han borde ha gjort byten i den matchen, då kan inte jag sitta här och sen och säga, åh nej, han bytte ut Nahir Besara. Jag måste ju vara konsekvent med det jag tyckte då. Och jag tycker det är okej att byta ut Nahir Besara. Jag har inga problem med det.
Det är inte samma sak. I den matchen så håller jag med dig att Nikola Vasic borde kommit in. Varför? Djurgården var jättetillbakatryckta. Nikola Vasic är bra på huvudet. Slå in bollar i box. Han är mycket bättre än Paulos Abraham på just den grejen. Det jag menar är att hade det varit så att de låg under med 2-1, då kan du inte byta ut Paulos Abraham, utan då måste du byta in Nikola Vasic och Paulos Abraham och behålla Nahir Besara. De ligger under mot Mjällby.
Det är olagligt att byta ut Nahir Besara.
Vi släpper in Nadin lite i samtalet kring Kalle
Karlsson. Jag tyckte det här var intressant. Jag sitter och ser, jag njuter bara.
Men håller du med?
Alltså, jag kan tycka att man ska kunna byta ut Nahir Besara, men inte i den typen av matcher. Det tycker jag inte. När du ligger under mot Mjällby i det läget så är det... Det är ju han som har gjort alla poäng i Hammarby. Så,
och sen får jag bara lägga till då i mitt resonemang. Jag gör matchen efter det jag sitter och kritiserar och tycker att det är sjukt att han böt ut honom. Han spelar mot Malmö. Han gör hattrick första halvlek. Han gör assist andra halvlek. De ska spela match igen mot Gais om några dagar. Väljer att han då ska spela 90 minuter
som han då drar på sig att han är trött eller en liten skadekänning, startar inte mot guys. En match man sen går och förlorar. Här också återigen, alltså matchcoachning. Ett, man kan inte säga att Nahir Besara inte var het. Han gjorde hattrick första halvlek mot Malmö. Okej? Okay? Så 3+1. Då kan man säga att man är hyfsat het. Där, plocka av din bästa spelare som inte är 18 år gammal. Och göra så att han istället då, istället för att han spelar de sista 30 mot guys, ta av han så att han inte spelar de sista 30 mot Malmö, så spelar han 60 istället. Det är väl en jätte, alltså jätterimlig grej att försöka ha sina bästa spelare på plan och fräscha så mycket som möjligt i ett tätt matchande. Och sen ska du gå ut och säga till Hammarby-supporterna, som man gjorde i sändningen vi gjorde efter derbyt. Du kommer ut och beskyller resultatet och prestationen på att det har varit för mycket matcher. Det säger du till dina Hammarby-supporter när du ska gå in i en period av Europaspel och ännu mer matcher. Det blir ju också så här, då sitter man ju och håller sig själv och tänker sig, nej, 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 gud, det är så här det ska se ut varje gång vi spelar mycket matcher. Det är det som är problemet. Det blir också igen, du sätter dig själv i en situation som inte är smart.
Men det stämmer ju.
Vad stämmer?
Alltså det stämmer ju att de tre matcherna på kort tid som de själva har bestämt då, som var, jag sa ju det förra veckan när jag frågade så här, är det så jäkla smart att flytta de här matcherna bevisligen, eftersom att varenda lag som flyttar dem till mitten av veckan förlorar eller tappar poäng. Men att de är slitna i andra halvlek är ju tydligt alltså på grund av att de har spelat fler matcher i matcher hårdare. Sen håller jag ju med om att då är det viktigare att rotera bra. Eller ha en tydlig plan för att irritera. Eller byta ut när Besara har gjort hattrick och det står 3-4-1 och du har råd. Men det är ju klart att den andra halvleken mot AIK till viss del beror på det hårda matchandet.
Men åter till kärnfrågan som jag har fått in här. Rik och Kalle Karlsson under sommaruppehållet.
Jag tror det. Jag tror att han gör det. Sen, det finns en hel del grejer jag ska förklara. Nummer ett, vad jag baserar det på är, jag tycker att det är fel rekrytering från början. I form av att Hammarby ville fortsätta i ett visst spår där som Kim Hellberg och hans gäng hade byggt upp. Och i där värmar de in Kalle Karlsson som inte riktigt, eller kan inte det, modellen som Hammarby vill utföra. Och då är jag jätteberoende av det tränarteamet som är kvar i Hammarby för att kunna utföra det. Och sen såklart att han har lärt sig saker och ting på vägen. Jag har tyckt synd faktiskt om Kalle att okej, nu går du till Hammarby, nu får du utföra, men samtidigt går jag tillbaka lite i det i form av, det är faktiskt han som hade valet, vill du gå till Hammarby eller vill du inte under de här premisserna. Så att när du kollar på Hammarby idag så ser du en hel del inslag av det Kim Hellberg gjorde med följa press och allt det, men det är inte med samma tydlighet. Och sen har Kalle fått in lite mer Västerås sätt i det, och då det har inte funkat på det sättet som någon egentligen har hoppats på med Kalle. Och det tror jag anledningen är till varför Kalle kommer få gå i sommar.
Jag har en fråga till dig då. Mm. Var det inte så att Kim Hellberg kanske var en generationellt bra tränare i allsvenska mått mätt, var en match från Premier League då, och att vem som helst som tog över hade hamnat i samma situation som Kalle?
Det går fortfarande till vissa tränare som är mycket mer inspelta på det där Kim Hellberg och hans team höll på med. Den typen av fotboll. Vi kan jämföra. Vi kan säga De Serbi / Bielsa stuk på det, medan alltså så här, jag skulle egentligen vilja vrida på det och säga, ta in Kim Hellberg och säg till honom, gå till Västerås och gör det där Kalle gjorde. Nummer ett, jag tror inte Kim Hellberg hade tagit det här jobbet. Nej. För han ska ha kommit, jag gör det här jag gör. Och det är väl egentligen där jag baserar mitt på.
Och då har jag två slutsatser som idag. Dels att Sveriges mest hyllade förening, även de, kan gå fel. Hur mycket du än är tydlig med strategier, AI, scouting och så vidare.
Ja, då är det ju stökigt för Berglund har lämnat och Kalle Karlsson då potentiellt.
Och dels att jag uppskattar väldigt mycket att Hjelmberg, är han vd då, eller sportchef. Att han är ute och pratar. Han är ute och bemöter. Han är ute och tar ansvar. Och för mig är det så här, du är inte en stor ledare när du solar i glansen av framgångar. Du är en stor ledare när du dyker upp i vått och torrt. För den här sporten handlar om att förlora och vinna. Och
det måste man göra honom, 100%.
Förlorar du mer än du vinner.
Kommer hela säcken knytas ihop då med att Kalle Karlsson lämnar, går till Malmö och så Rydström kommer hem och går till Bayern?
Alltså jag tror inte Kalle Karlsson kommer lämna. Jag tror att alltså, jag tror någonstans att Hammarby inte kommer glömma ändå vart de kom ifrån och var de har varit. Det är inte att han tog över ett lag som vann SM-guld förra året, utan han kom tvåa.
Just nu två år i rad.
Två år i rad.
Och fått en värvning som är dyrast genom historien.
Men det köper jag. Men någonstans har Hammarby någonsin haft den här vinnarkulturen som ett Malmö till exempel har haft. Det har de aldrig haft. Så jag menar, någonstans är det så här att de ska sparka honom på premissen att du ligger tvåa i Allsvenskan och du kom tvåa i kuppen. Just nu, nej. Och han kommer inte hinna komma så mycket sämre än att ligga tvåa och det innan det här sommaruppehållet här. Så jag tror
jag håller med varandra för första gången. Jag är lite emot hela den här... Jag tycker att du kan vara en vinnande klubb även om du inte vinner. Alltså det är klart att medaljerna är det som räknas till slut. Men sättet MFF har strukturerat sin klubb på är för mig ett tydligt vinnande koncept. Även om du inte slutar etta i Allsvenskan så. Men kravet, det här, vi måste vinna i år. Hammarby är inte i den positionen.
Men de har haft det lite. Nej. Det är ju det som har blivit lite grejen i år. Alla sagt, nu
traditionellt
ska
är de inte i den situationen. Nej, och det är extremt få klubbar i världen som är det. Det är Bayern München, det är PSG, mer eller mindre. I Sverige har det varit MFF, för att de har varit tekniskt, taktiskt, finansiellt överlägsna. Men jag kände redan inför säsongen att jag är lite obekväm med hur en sån här klubb ska hantera kostymen. Ni måste vinna. Mm.
Diskussionen kommer att fortsätta, vill jag få anledning till att återkomma om detta. Man kan...
Vi har glömt att ta upp en stor grej i det här fallet också.
Ja,
det är också att Hammarby-supportrarna har också vänt sig helt emot det. Så det blir också ett tryck på Hammarby som de kanske inte är vana med sen innan heller, på styrelse och sportsledning i det här med Kalle Karlsson, vill säga.
Som sagt, vi kommer återkomma i det här ämnet. Man kan säga vad man vill om Allsvenskan. Det händer grejer, onekligen. Och det finns saker att diskutera om i måndagens bollklubb också. Ja, men verkligen. Ja, klockan är 18.45. Det är dags att runda av. Ni följer alla klubbar som ni ser på den här bilden. Bollklubben, morgonklubben och matchklubben på TV4 Play och Aftonbladet dessutom. John, Nordin, Sia, vad härligt det var. Att
tack
sitta
mycket.
Här med.
Tack
för visat intresse. Bollklubben är tillbaka imorgon igen klockan 17.00. Ha det gott.
Hej.
Ciao.